14 veckor på Svensktoppen, 8 av dem som ettor. Grattis en gång till Kai som får 184 poäng. Maja Ivarsson, Saga Ludvigsson kom tillbaka till listan med Kamikaze Life och Hate You So Much. Och då får Molly Sandén lämna med Tur i oturen, liksom Ghost med Peaceville. Bubblare har varit flera stycken, men jag säger det istället. Tekniker har varit Mariette Parling, listredaktör Micke Sederberg. Själv heter jag Carolina Norén. Närmast blir det Ekot. Och sen missar du väl inte Svetlana i P4 Extra. Fortsatt trevlig söndag med andra ord med oss här i P4.
Här är Ekot. Även idag har människor i Gaza som försökt ta sig till ett matutdelningsställe skjutits till döds av israelisk militär. 4 döda har bekräftats av det sjukhus dit kropparna förts, rapporterar nyhetsbyrån AP. Och enligt Gazas Hamas-styrda myndigheter har minst 110 palestinier skjutits ihjäl av israeliska styrkor vid eller på väg till matutdelningsplatser den senaste veckan. Den colombianske presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay har genomgått en första operation efter attacken mot honom, rapporterar AFP. Det var igår som han sköts i huvudet vid ett valmöte utanför Bogotá och hans tillstånd har beskrivits som kritiskt. En 15-åring greps kort efter, men motivet är ännu inte klarlagt. Och Colombia är i chock. Ett så brutalt våld mot politiker har landet inte sett sedan 90-talets knarkkrig. Sverige nu. Flera tunga remissinstanser sågar förslaget att staten ska betala skogsägare som väntar med att avverka. Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist säger att efterfrågan på virke gör att lika många träd kan avverkas ändå.
Dels så finns det risk för att avverkning sker någon annanstans istället i landet. Och sen är det också så att det kan hända att staten betalar pengar i onödan. För det kan ju vara markägare som inte alls hade tänkt att avverka sin skog som då får ersättning.
Hela miljömålsberedningens förslag såg redan från början ut att vara otillräckligt för att nå EU:s klimatmål. Men det som beräknades ge störst effekt för att skogen ska fånga in mer koldioxid var just detta. Att betala skogsägare som frivilligt väntar några år med att avverka. Också Naturvårdsverket flaggar för att klimatnyttan med förslaget helt kan utebli. Branschorganisationen Skogsindustrierna är också emot. Men där är oron att sågverk kan bli utan råvara om skogsägare väntar med att avverka. Och de skriver i sitt remissyttrande att tusentals jobb kan försvinna om förslagen genomförs.
Reporter Magdalena Martinsson. Orsaken till att en flicka igår föll ur en åkattraktion i Gustavsberg i Värmdö kommun är ett handhavande fel. Det här uppger det ansvariga företaget för P4 Stockholm. Flickan ska ha fallit drygt en meter och var vaken och talbar när hon fördes till sjukhus med ambulans för att undersökas. Och polisen utreder bland annat vållande till kroppsskada. Vädret. Stora delar av landet får idag mest mulet väder och skurar. Den som vill se solen bör befinna sig i södra Norrland. Mellan 12 och 18 grader. Ekot med Julia Brynolfsson.
Sveriges Radio P4. I en direktsändning från Radiohuset i Malmö. Här är Svetlana Pastuhovic med P4 Extra.
Rekordmånga bostadsrättsföreningar gick i konkurs i fjol. En katastrof för den som drabbas förstås. Vad ska man se upp med när man köper lägenhet? Extremt varmt redan nu i delar av Europa. I Spanien så är det uppemot 42 grader på sina håll. Vi hör med Åsa hur man svalkar sig i Sevilla. Nya rapporter om palestinier som dödats i samband med att de försökt hämta ut mat. Vad är den hårt kritiserade GHF för organisation egentligen? Vi pratar också om hur man har rimliga förväntningar på sommaren och semestern för att slippa bli besviken. Och så kommer Haider El-Timimi förbi. Han är helt ny i gänget när sommarlov drar igång i SVT imorgon. Herregud, är det redan dags för det? Tiden bara flyger iväg. Välkommen. Medan Samantha pudrar över mina tårar ikväll.
Lin tar min hand och jag vet att hon förstår. För hon har saknat samma kille nu i 3-4 år. Där tårar vallar som till skratt. Och jag vet ingen vackrare plats. Jag får ett magiskt pirr i kroppen nu när jag blir påmind om vad kärlek är. Vi kan dansa.
Hanna Färm, ett minne i taget, först ut i dagens P4 Extra. Förra året så gick rekordmånga bostadsrättsföreningar i konkurs, 117 stycken, vilket är 3 gånger fler än 2023. Therese av Jocknik, affärsområdeschef vid Sveriges bostadsrättscentrum, SBC, välkommen.
Tack.
Det är ju ni då som har tagit fram de här siffrorna från Kronofogden. Hur reagerar du själv på att det ser ut så här?
Ja, att vi ser en så stor ökning av konkurser bland bostadsrättsföreningar är ju en varningssignal. Och det tyder ju på att fler föreningar planeras och startas eller drivs med för svag ekonomi helt enkelt.
Är det den här ökningen beror på eller vad handlar det om?
Ja, det kan ju bero på flera orsaker. Dels har vi ju vissa föreningar som drivs operativt som har en för dålig ekonomi på grund av de kostnadsökningarna vi har sett med ränteökningar den sista tiden. Men det kan också vara så att det är icke-aktiva bostadsrättsföreningar som är registrerade helt enkelt för eventuell framtida ombildning av hyreshus. Så vi vet ju inte riktigt vilken typ av förening det är som går i konkurs, men vi ser ju varningssignalerna och att det här är någonting vi behöver följa framöver.
Varningssignaler, vad är det som är extra oroväckande med detta då, menar du?
Det är ju så att när man äger en bostadsrätt så är man ju delägare i föreningen. Och dels om kostnadsökningarna sker i föreningen och det blir dyrare med avgiftshöjningar så kommer det ju påverka också inte bara föreningen utan också den boendes privata ekonomi. För där sker ju kostnadsökningar också. Med ränteökningar och annat. Så det kan bli dubbel effekt för en bostadsrättshavare.
Men hur funkar det där? Har man så små marginaler i en del bostadsrättsföreningar? För att räntan skulle gå upp har man ju talat om ganska länge ju, innan den gjorde det så att säga.
Ja, det vi tycker att man ska titta på det är ju framförallt avgiftshöjningarna historiskt. Har föreningen gjort avgiftshöjningar de senaste åren och följt med i det här ökade kostnadsläget? Man ska också titta på föreningens sparande per kvadratmeter. Att den ligger, för föreningen kommer ju att ha ett framtida underhållsbehov. Och att man har en underhållsplan där som följer de här kostnaderna som man kan se för de framtida underhållsåtgärderna då, och renoveringarna som man kommer behöva göra i föreningen.
Hur viktigt är det att man kollar på just de där sakerna om man ska köpa nytt?
Det första man ska titta på när man letar efter en bostadsrätt, det är ju föreningens ekonomi. Och nu har vi ett antal nyckeltal som ska framgå i årsredovisningen. Och då kan man också lätt jämföra en bostadsrättsförenings ekonomi med en annan och jämföra de här två årsredovisningarna. Det man ska titta på då, det är ju skuldsättningen per kvadratmeter. Att den är, om den är väldigt hög eller om den är låg. Och också sparande per kvadratmeter. Vi rekommenderar ju att föreningen har sparande ungefär 300-400 kronor per kvadratmeter och år. För att man ska ta höjd av de här kommande renoverings- och underhållsåtgärderna som man behöver göra. Och att också föreningen har en underhållsplan så att man följer det här sparandet helt enkelt enligt den underhållsplanen då.
Och hur vanligt är det att man har en sån till exempel? Hur vanligt är det att man faktiskt följer allt det här som du tar upp här nu?
Vi vet ju att många bostadsrättsföreningar inte har en underhållsplan eller en icke-uppdaterad underhållsplan med det nya kostnadsläget. Så att det är ju någonting man ska titta på när man söker en bostadsrätt helt enkelt. Har föreningen en underhållsplan och är den uppdaterad? Och där kan man ju ställa kontrollerande frågor till styrelsen. Det framgår ju också av årsredovisningen det framtida underhållet som ska ske. Men det brukar bara vara det sista, alltså kommande året i närtid. Så att det kan ju ligga ett ganska stort underhållsbehov kanske 4 eller 5 år framåt i tiden, och det ser man inte i årsredovisningen.
Och om det inte finns en sån här plan då, tycker du att då ska man kanske inte köpa där? Är det så pass?
Jag tycker inte att jag tycker i vart fall att man ska ställa kontrollfrågor till styrelsen och i så fall också försöka driva den frågan om man nu väljer att köpa en bostadsrätt att det faktiskt uppdateras en underhållsplan i den här föreningen.
Du, om man råkar ut då för att ens bostadsrättsförening faktiskt går i konkurs, vad har man för rättigheter som bostadsrättsägare då?
Problemen med en konkurs är ju att om en förening försätts då i konkurs så kliver du in en konkursförvaltare som helt enkelt kommer ta över och hantera föreningen. Och konkursförvaltarens uppdrag, det är ju att sälja föreningens fastighet helt enkelt. Och det man riskerar då, det är att det ombildas till ett hyreshus. Och då förlorar man sin investering.
Alltså alla pengar som man har lagt där kan gå förlorade helt enkelt då?
Ja, om det inte finns något överskott då som delas ut till medlemmarna. Enligt då stadgarna eller bostadsrättslagen då. Och då sitter man ju kvar med sina egna lån. Så att då blir man ju en väldigt dyr hyresrätt.
Och det här är ingenting som det går liksom på något sätt att försäkra sig mot, så att säga?
Nej, och det är därför det är så viktigt att man tar del av årsredovisningen och verkligen gör en ordentlig grundlig undersökning av bostadsrättsföreningens ekonomi och det kommande underhållet. Mm.
Okej, tack så mycket. Therese av Jocknick, affärsområdeschef vid Sveriges bostadsrättscentrum. My heart, yeah. And when I think that I'm Eurythmics, There Must Be An Angel. Du hör den här i P4 Extra.
Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
Jag tycker det här är så obehagligt varje gång vi pratar om något som är obotligt. Det finns inget känt botemedel. Det innebär ju att det är rökt om man får det.
Hela livet är ju sånt.
Du är mer krass.
Krass vet jag inte. Det är väl lite sorgligt, men det är ju livets villkor.
Fråga Agnes Wold hittar du numera endast i Sveriges Radio Play. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab.
I'm
Winehouse i P4 Extra, Rehab heter den låten. De senaste dagarna så har det varit extremt varmt i delar av Spanien och södra Europa. I Sevilla så säger prognosen att det kan gå upp mot 42 grader, skriver norska tidningen VG. Och en som bor i Sevilla är Åsa Sjögren. Åsa, hur varmt har du det?
Hej, det just nu är det omkring 33. Men det är alltid varmast vid 5-6 på kvällssidan.
Ja.
Så det är okej. Okay. Jag var på bröllop igår och det var 30 grader klockan 8 på kvällen. Alla män hade sina kostymer på sig. Ingen tog av sig kavajen.
Åh, herregud!
Ja, så är det här. Man står ut liksom. Är det varmt så är det varmt. Det är bara det som gäller.
Jag tänker att det är ju ofta väl varmt hos er, men så här tidigt på säsongen, vad tänker du själv?
Jag tycker i maj brukar det, nu är vi i juni, men okej, i maj brukar det alltid vara en sån här liksom topp några dagar där det är omkring 39-40. Sen så går det ner igen, liksom det varierar en hel del. Men den varmaste månaden, det är eller sista 2 veckorna i juli, det är då det allra varmast. Liksom det håller i sig dag efter dag.
Mm. Vad gör ni för att svalka er då?
Just nu sitter jag i vårt kök och har luftkonditioneringen på. Och det är förstås helt okej. Okay. Det man gör är att man öppnar huset tidigt eller på morgonen eller lägenheten liksom så det får blåsa igenom omkring 8-9 på morgonen. Och sen stänger man senast 10. Allt drar ner persienner så liksom huset är mörkt. Och ingen dörr, inget fönster, ingenting får vara öppet. Utan man liksom håller så gott man kan kylan inomhus.
Att det ändå är så pass tidigt på säsongen och så här pass varmt och det kommer väl att fortsätta tror jag. Får ni några särskilda råd och så hur ni ska hantera värmen eller?
Dricka vatten och inte vara ute på liksom de värsta. Mellan 12, 1 och 7, 8 är man inte ute och går. Mm. Liksom det, då håller man sig, ja, liksom, om man arbetar på sitt kontor eller inomhus. Men det värsta är ju att arbetare som byggnadsarbetare och sådär. De arbetar ju förstås. De börjar 7 till klockan 3 och det är det de har. Men när det är över 40 eller 41 så arbetar de bara till 12.
Okej, okay, då bryter man lite tidigare så man inte är ute de här varmaste timmarna på dygnet.
Just det. Mm. Och det är samma sak med skolor. När det är över, för det var för 8-9 dagar sedan så blev det var väldigt, väldigt varmt. Och då så behövde inte barnen gå till skolorna.
Då stänger man skolorna, okej.
Okay. Ja, när det är över, ja precis. Nu kommer ju sommarlovet snart, men alltså om det blir så här varmt i juni, då stänger de skolorna.
Mm. Ni har ju redan haft en ganska lång period då med varmt väder. Vad säger de? När kommer det liksom mattas av?
September också varmt.
Okej, ja.
Sen i oktober, då kan man väl liksom börja säga att nu kan man liksom leva normalt. Mer eller mindre förstås. Men det är väldigt långt. Sommaren är jättelång och jag tycker det är jobbigt. Det är som svenska vintern ungefär. Man kan jämföra det. För man kan inte göra så mycket. Det är att vara hemma eller på sin arbetsplats. Eller om man åker till stränderna, det är ju det vi gör. Det är ju alltid svalare där.
Ja.
Man kan ju liksom inte vara där. Det beror på hur mycket man kan vara där. Och sen så är det väldigt mycket folk på alla stränder.
Men hur går snacket nu då? För att ni har ju haft då varmt redan, riktigt varmt redan. Det kommer pågå värme här fram till september. Snackas det redan nu en del om liksom skogsbränder och risken för det och vattenbrist och sådär?
Nej, vattenbrist det är liksom det vanliga, men det har regnat så mycket den här vintern. Så att det här året så har vi ingen vattenbrist. Men det hör till, det brukar vara så för att vi har haft vattenbrist nu i typ 7-8 år.
Ja.
Men nu är det inte så. Och så sen bränder det alltid, varje sommar så är det någon skogsbrand. Det är liksom, men ofta är det då pyromaner, oftast. Visar sig. Så att det liksom, men de har koll på skogarna och på landet och så här, för att det inte ska vara för mycket bråte. För det är det som brinner så snabbt. Så ja, det kan ju komma upp. Jag tittade lite grann faktiskt på maxtemperaturer och jag har sett att det kan bli, det har varit upp till 46 är jag här i inre Andalusien, liksom i inlandet. Och det är främst då det är Sevilla, Córdoba. Écija kallas för Andalusiens stekpanna. Man kan steka ett ägg på asfalten i stan. Det är de varmaste platserna.
Och det har varit nu då alltså?
Det här är liksom, det är inte det värsta det vi har haft nu. Det blir mycket varmare. Mm. Det kan komma upp till 46 grader.
Oj.
Men då är det liksom kanske 2-3 dagar högst. Mm. Sen så blir det svalare. Så det här liksom, det är okej. Jag menar, man vet hur man ska göra. Liksom, att inte vara ute när det är för varmt och sådär. Och hålla sig mycket inne. Ha solhatt på sig, dricka mycket vatten.
Ja, du är van med andra ord ju.
Ja, man lär ju sig.
Ja. Man går på bröllop ändå och har på kavaj och allt sånt där. Ja, jag förstår.
Ja, det hör till. Det är liksom, så är det bara.
Åsa Sjögren som bor i Sevilla. Tack så mycket. Ta hand om dig i värmen då.
Tack så mycket.
Ha det bra. Hej hej.
Tack detsamma. Hej hej.
Uno Svenningsson med Vågorna i P4 Extra. Det kommer nya rapporter om palestinier som dödats i samband med att de försökt hämta ut mat i morse. Den hårt kritiserade GHF, vad är det för någonting, de som finns plats, på plats i Gaza alltså?
Klockan är 12:30 och det har blivit dags för lokala nyheter från oss här på P4 Göteborg. Och vi inleder den här nyhetssändningen med en nyhet om bluff-sms från sjukvården. När Håkan Hellström ställer sig på Ullevi blir det inte bara magiska konserter. Det blir också klirr i kassan. Ja, under de senaste 10 åren har hans bolag gjort en vinst på nästan 275 miljoner kronor och har en omsättning på nära 300 miljoner kronor, det rapporterar Göteborgs-Posten. Håkan Hellström har 2 bolag, Bohus Dreamin AB, där bland annat pengar från Stim hamnar, och Tro och Tvivel AB, där intäkter från konserter bokförs. Och när Håkan kliver upp på Ullevi-scenen, ja, de märks det direkt i bokslutet. De åren han spelar på Ullevi ökar vinsten rejält i hans bolag Tro och Tvivel, rapporterar GP. Med tanke på att han i juni slog sitt eget publikrekord på Ullevi med över 73 000 personer i publiken är det nog ingen vild gissning att det kommer att synas i intäkterna också. Emma Tobiasson, P4 Göteborg.
Västra Götalandsregionen varnar för bluff-sms som ser ut att komma från Närhälsan eller Regionhälsan. SMS:en har uppmärksammats under helgen och regionen har gjort en polisanmälan och gått ut med en uppmaning på sin Facebook-sida. Får du ett sånt sms, klicka inte på länken och logga inte in, skriver de. Emily Lindholm, P4 Göteborg.
Det nya museimagasinet ska rädda Göteborgs konst från skadedjur. Nu har ett nytt avtal skrivits efter att bygget stoppats på grund av Serneckes konkurs.
Dagen efter så var de trädfällarna där ute och började fälla träd.
Det säger Anette Strid, projektledare hos kommunala bolaget Higab, som ansvarar för bygget. Ett nytt magasin för stadens konst har varit på gång i 30 år. De gamla lokalerna är inte ordentligt anpassade, vilket ger logistikproblem. Men det största problemet är att det inte är täta, vilket öppnar för skadedjur. Något som ska bli betydligt bättre när det nya magasinet i Angered väl står klart.
Det har ju specifika klimat i varje rum, så det är anpassat för den typ av föremål som ska vara i varje rum.
I vintras stoppades bygget på grund av byggbolaget Serneckes konkurs, men nu har man alltså skrivit kontrakt med bolaget Hedin Construction. Planerad inflytt är våren 2028, men exakt hur försenat projektet är svårt att säga enligt Anette Strid.
Och det har varit många olika tidplaner, för det har ju varit överklagat många gånger det här. De skulle nog redan varit inflyttade nu.
Carl Martinsson, P4 Göteborg.
Fler nyheter såväl som andra program, ja, det hittar du i våran app Sveriges Radio Play, där du även kan ställa in P4 Göteborg. Jag som står i studion är Emma Tobiasson.
Nu fortsätter P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
Not the end of the world. It's not the end of the world.
Miley Cyrus, End of the World i P4 Extra. Idag så kommer nya rapporter om att flera palestinier dödats i Gaza i samband med att den kritiserade organisationen GHF, Gaza Humanitarian Foundation, delat ut mat under en timma i morse. Den här matutdelningen den pausades ju tidigare i veckan på grund av det kaos som utbröt och att minst 60 människor dödades i samband med att de försökte hämta mat. Kritiken mot GHF från bland annat FN har också växt den senaste tiden. Gyöngyi Kovacs, professor i humanitär logistik. Om vi ska börja med, vad är det här för organisation?
Det är en ny organisation som har skapats bara för det här att man vill då dela ut mat i Gaza.
Vet man någonting om liksom, hur den startades och av vem så att säga?
Det finns spekulationer av vem som det startades och det, spekulationen säger att det är Israel och USA, och, men helt officiellt har det ju inte kommit ut så här. Men däremot är det ju också ett problem med att de inte följer humanitära principer.
På vilket sätt då? Hur följer de inte dem?
När det gäller fördelning av mat eller något annat när det gäller nödhjälp och humanitär hjälp är det ju viktigt att hjälpen kommer till de som behöver den och inte till exempel just så där att de har nu bara olika punkter i hela Gaza där de delar ut hjälp, och då blir det att folk måste komma till dem istället för att de kommer till befolkningen. Det är en sak. En annan sak är sen också att det är inte från behovssidan som de delar ut saker och ting, men endast det som de själv bestämmer att dela ut. Och sen kommer det tredje, att alla de där punkterna som de anser är distributionspunkter är mycket nära deras militära anlägg, och det är mycket farligt för befolkningen att komma dit. Som man har ju just sett när folk också dog och angreps.
Det var ju så att den förre chefen, som ju då var en tidigare marinsoldat, amerikan då, avgick i protest på grund av att han inte tyckte att man levde upp till humanitära principer och så. Vet man någonting om vem det är som liksom finansierar den här organisationen?
Man vet faktiskt mycket lite, och det är en sak, men det är just det att när han avgick är det också kanske ett bra tecken på det, att man själv också har insett att man inte följer humanitära principer och att det inte är faktiskt humanitär hjälp som man ger.
Men hur kommer det sig att just då att Israel har godkänt just den här organisationen att få dela ut nödhjälp i Gaza då?
Det går ju säkert med deras egna principer, och det är just deras egna militära sammanhang att då har de insikt vem som kommer och vad som delas ut till vem. Men det är ju just det som också strider mot humanitära principerna. Man måste ju kunna vara neutral, opartiskt, och just humanitärt. Det är ju mycket viktigt att man inte är en del av det militära sammanhanget och inte har insikten. Just det, stridande parter ska inte ha insikt i det här. Mm.
Hur påverkar då GHFs arbete situationen i Gaza då?
På den ena sidan ger de faktiskt ut mat, så det finns också en positiv inverkan, fast det är ganska liten. En annan del är ju tyvärr det att samtidigt anses det som en ursäkt för att inte låta annat komma in i Gaza och inte till de humanitära organisationer som faktiskt kan det här.
Mm. Och nu har man ju då pausat den här utdelningen av nödhjälp igen då, ska vi säga. Vad kan tänkas hända nu här framöver?
Det finns olika scenarier som kan hända. Det bästa scenariet är ju det att man faktiskt låter komma in humanitär hjälp från de vanliga humanitära organisationer som koordineras då och där befolkningen faktiskt får det som de behöver. Och i den utsträckningen också som de behöver, det är det bästa scenariet kanske. Allra bästa är faktiskt att man slutar hela det där kriget. Men då finns ju andra scenarier också och det värsta scenariet är att det finns inget hjälp överhuvudtaget som kommer in.
Mm. Och de här bilderna som vi har sett alltså på människor som dödas i samband med att de försöker få tag på mat och så, hur kan det ens bli så?
Ja, det är ju det att då angrips ju befolkningen hela tiden fast det är samtidigt där det är nödhjälpen som ges ut. Det är en sak som är mycket, mycket problematiskt. Men det är också en annan sak att när man inte har tillräckligt med humanitär hjälp som kommer in, då angreps ju också lastbilar som kommer in därför att det inte finns tillräckligt med mat, inte finns tillräckligt med medicin och så vidare.
Gyöngyi Kovacs, professor i humanitär logistik, tack så mycket.
Tack själv.
Som jag gjort, tänker på dig. Äter frukost med min elgitarr. Vet du vad jag har, men det är så lätt att glömma. Just på en blå dag, blunda och drömma. Du vet nog hur det känns då allting tycks gå. Aldrig lik. Reda mig på sånt jag vet som bara jag gör. Var sak har sin tid, så blir det blåtid. Du vet nog hur det känns då allting tycks gå din väg. Så faller det regn och livet hängs.
Pontus och amerikanerna, en blå dag i P4 Extra.
P4 Dokumentär.
Jan-Åke älskar traktorpulling.
Det är många som undrar, vad är det för sport ni håller på med?
Han har till och med ett eget team.
Det var ju det här vi gjorde med farfar och vi alla tyckte var så jäkla roligt.
Men en dag förändras allt.
Jag ville inte gå till det där rummet för jag ville inte höra det jag visste de skulle säga.
Farfars traktorpulling team och dödsolyckan. I appen Sveriges Radio Play.
P4 Extra här med Adele, Water Under the Bridge. Han har startat teatersällskapet Bland drakar och drag queens och han kämpar för hbtq-personers rättigheter just nu i Washington DC i USA där han i natt svensk tid ska uppträda på World Pride som pågår där. Petter Wallenberg, hur mår du?
Hallå där, jag mår fantastiskt. Happy World Pride som man brukar säga.
Happy World Pride, hur är stämningen där i Washington DC då?
Men det är en fantastisk partystämning. Det har kommit hit människor från hela världen. Och det är liksom en karnevalstämning, men det hänger ett allvar i luften. Vi är i Vita husets skugga. Det är många som är oroliga över hbtq-personers rättigheter, hur det kommer se ut i framtiden. Så att det hänger ett allvar i luften, men partystämningen är på topp.
Är det lite speciellt i år att vara just i USA, tycker du?
Det tycker jag absolut. Med tanke på Trump och de utspel som har gjorts och med de vindar som blåser just nu kring hbtq-frågan i världen, så är ju att vara i Washington DC är ju någonstans att åka till lejonkulan. Det är liksom, man brukar ju säga att när USA nyser så får hela världen en förkylning. Och det är ju någonstans här kärnan av samtidens strömningar finns. Mm. Så att ja, det är väldigt speciellt att vara här.
Och som jag förstår det så är det väl en del organisationer också som valt att faktiskt inte komma dit, eller?
Ja, det är det säkert. Jag tycker att det är viktigt att åka hit. Jag tycker att det är viktigt att vara på plats. Jag tycker att det är viktigt att mötas och att samtala och att ta debatten, ta striden. Och jag har ju jobbat med hbtq-frågor i länder där det är förbjudet att vara hbtq. Hela min existens är förbjuden. Jag har jobbat i Uganda i 10 år där det är farligt att vara hbtq. Och jag har inte undvikit att åka dit på grund av det. Mm. Så jag tycker att det är viktigt att mötas, ta samtalet.
Du är ju där som förstås då Pride-deltagare, men också att du ska uppträda med din nya låt My Love Is The Way It's Supposed To Be. En protestlåt har du kallat den på ett sätt. Hur då?
Ja, det är både en diskodänga och en protestlåt. Disco har ju liksom sina rötter i någon sorts gay-frigörelse, och jag ville liksom undersöka den historien med den här låten och hur man kan dansa men samtidigt kämpa. Mm. Så att den här låten är ju först och främst är ju en låt som jag vill ska få folk att dansa, men den har ett budskap, och det är inte så många danslåtar som brukar ha ett budskap, och den här har ett väldigt enkelt budskap i de tider när vindarna blåser hårdare, och det är My love is the way it's supposed to be. Med andra ord, det är aldrig fel med kärlek.
Och hur tror du det kommer vara att vara på scen? Har du sällskap av Lady Bunny då på scenen?
Jajamän, ja. Jajamän, det har jag. Den legendariska amerikanska drag-superstjärnan Lady Bunny sjunger på den här låten och joinar mig på scenen på det här eventet som svenska ambassaden håller i faktiskt här i Washington. Det kommer bli episkt.
Om du får säga det själv.
Om jag får säga det själv, jag är väldigt blygsam av mig, som du hör.
Det är alldeles underbart. Du nämnde Uganda, och det är ju så att på den här låten så finns ju faktiskt också röster från Uganda med, va?
Precis, på den här låten så har jag samlat queera artister från 3 världsdelar, inklusive Afrika, Uganda, där det är olagligt att vara hbtq. Så att det får ju ett mycket djupare budskap i musik när man använder röster som tystas, röster som är förbjudna. De här ugandiska artisterna har ju ingen annan möjlighet att göra sina röster hörda i ett land där deras existens är förbjuden. Så att genom att arbeta med musik kan man nå ut med de här rösterna över hela världen. Och för mig är det väldigt mäktigt att kunna göra så här. Det är en kreativ aktivism. Mm.
Och du, nu har vi pratat en del om att det är ju speciellt att vara i USA förstås, men det måste ju vara så att när man är på plats där i World Pride att man känner liksom kraften i det här att samlas tillsammans, eller?
Absolut, och jag tror på att samlas. Jag tror att det som har gjort att Pride har blivit en sån folkfest, det är just för att det är en fest, därför att det har en väldigt viktig funktion. Människan har alltid behövt samlas, och det är en sorts karnevalinstinkt som vi har ända sedan vi var grottmänniskor, och samlas kring lägerelden och dansa. Och det finns någonting väldigt, väldigt viktigt i det här mötet, där man når inte fram med arga, sura, tråkiga budskap. Man når fram med glädje, humor och med en sorts inkludering, vilket det här är i sitt nötskal. Pride är ju verkligen en folkfest, och World Pride här i Washington kunde ju inte vara mer festligt, trots att allvaret hänger i luften.
Petter Wallenberg, tusen tack. Jag tänker att vi ska få lite World Pride hit till P4 just nu, för vi kör My Love. Här kommer den. Tack snälla Petter.
Tack så jättemycket.
Det blir drag i nattsvensk tid i Washington när Petter Wallenberg drar av den här låten på World Pride. Det var My Love där. Vi ska prata efter nyheterna här om en musikgenre som bara växer. Christian, kan vi få ett litet smakprov kanske? Det är inget man hör jätteofta i P4 kanske. K-pop handlar det om, för att nu hålls nämligen Europas första vetenskapliga K-pop-konferens i Uppsala. Så vi ska snacka mycket mer om det här efter ekonyheterna som du får nu här närmast i P4. Och de får du av Julia Brynolfsson.
En man har gripits misstänkt för mordförsök. Det är efter att en man i 20-årsåldern hittades skadad utomhus i Märsta norr om Stockholm tidigt i morse. Och han fördes till sjukhus med allvarliga skador. I USA har president Trump beordrat nationalgardet till Los Angeles efter flera dagars oroligheter. Protesterna rör landets migrationspolitik och Trump har också beslutat om maskeringsförbud för demonstranterna. Och så här säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg om presidentens beslut.
Ja, det är flera saker som spelar in. Det här handlar om migrationspolitiken i grunden och det är Donald Trumps signaturfråga inom politiken. Och dessutom händer detta alltså i Kalifornien. Det är en delstat med demokratisk guvernör, det är demokratisk borgmästare i Los Angeles som Trump länge har haft en öppen konflikt med. Nu anklagar han dem för att inte sköta sitt jobb. Istället måste presidenten rycka in för att klara säkerheten. Och dessutom kommer nu besked från försvarsministern Pete Hegseth som hotar sätta in ytterligare militär förstärkning om inte oroligheterna i Los Angeles upphör.
Gina Lindberg. Även idag har människor i Gaza som försökt ta sig till ett matutdelningsställe skjutits till döds av israelisk militär. 4 döda har bekräftats av det sjukhus dit kropparna förts, rapporterar nyhetsbyrån AP. Och enligt israelisk militär så har varningsskott avlossats mot misstänkta som inte lyssnat till varningar om att vända om. Sverige nu. Saneringen av ett av landets giftigaste vattendrag, Viskan, kommer att försenas ett par år. Och det här beror på odetonerade granater, säger projektledaren Sara Florén.
Övningsgranater men även skarpa som man skjuter med olika typer av vapensystem. Då.
Sara Florén är projektledare för saneringen av Viskan söder om Borås. En av Sveriges giftigaste platser efter att ha varit militär övningsplats i mer än 100 år.
Om de träffar på en sån här granat så kan de explodera och orsaka skada på maskinen och även det blir fara för livet för den som sitter och kör maskinen då. Så därför måste den här utredas väldigt noga och även plockas bort in.